någonting mer kring det här bildspelet. Det är så att Sveriges kristna råd har inbjudit och uppmuntrar kyrkorna att den här söndagen och nästa söndag uppmärksamma de kristna situationer över vår värld och kanske speciellt i Mellanöstern som förföljs svårt på grund av sin tro. Och vi har kunnat följa i nyhetsflödet hur det ser ut och hur det är. Och det kanske är svårt att ta till sig alla människors situation. Det finns så mycket lidande, så mycket svårigheter. Men det är ju alldeles vanliga människor som utsätts för det här, som lider. Sådana som du och jag, fast i under andra omständigheter. Och de tillhör, många av dem får lida då bara för att de tillhör Jesus. Att de är våra trosyskon. Och det gör att vi inte bara kan blunda för det, utan det känns i oss också. Och därför vill vi uppmärksamma detta och ta tid för det. På onsdag är det en större manifestation uppe i Stockholm. För de som skulle vilja ta del av det där också. Och det tangerar vad jag hade tänkt att läsa om idag utifrån Apostlagärningarna 4. Vers 1-12. Det här har sin bakgrund i att Petrus och Johannes har varit på väg upp till templet för att be. Men där mött en lam man som satt och tiggde. Och Petrus säger att silver och guld det har jag inte, men i Jesu Kristi namn säger jag dig, stig upp och gå. Och så reser han den lame som får kraft i sina ben och det väcker stor uppståndelse. Och när Petrus väl kommer in i templet så får han förklara vad det innebär det här med Jesu namn. Men det uppskattas inte riktigt, utan vi kan läsa ifrån Apostlagärningarna 4, vers 1. Medan de talade till folket överraskas de av prästerna, tempelkommendanten och saddukeerna, som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem i häktet till nästa dag, eftersom det redan var kväll. Men många som hade hört ordet kom till tro, och tillsammans var de nu omkring 5000 män. Nästa dag samlas de högsta styrelsemännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där, liksom Kajafas, Jonatas, Alexandros och alla av översteprästlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem: genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarar dem: ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han blivit botad, då ska ni veta, ni och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn, tack vare honom som ni korsfäste och som Gud uppväckt från de döda, står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himmelens finns något annat namn som kan rädda oss. Ska vi be. Jesus Kristus, tack att vi får ta del utav ditt ord genom Bibeln, Herre. Och se det som bröd som ger oss liv. Förmedlar gemenskapen med dig och din vilja, din förståelse. Jag ber att du skulle lysa genom våra liv med din heliga ande och genom detta ord. Låta orden få liv i oss, vägleda och forma oss. Amen. Och jag anknyter, vi är uppe i en serie av predikningar här som handlar om att lära känna Jesus. Och därför går de lite grann in i varandra också. Och det är ju som jag tog upp här förra veckan att kanske inte riktigt alla, men de allra flesta har en positiv inställning till Jesus oavsett tro. Det är liksom svårt att tycka illa om någon som tog sig an de svaga och utstötta och predikade att vi ska älska varandra. Och dessutom är han ju urtypen av det vi kan kalla underdog. Alltså någon som till synes mot alla odds kämpar mot en övermäktig fiende. I Jesu fall gick det så långt att han fick sätta livet till. De flesta skulle nog säga att Jesus var en schysst kille som försökte göra livet lättare för oss alla. Och också inom andra religioner så gillar man Jesus. Muslimerna ser ju honom som en stor profet. Hinduerna dyrkar honom som en gud. Låt vara en utav ett antal miljoner. Men ändå. Men Jesus någonstans där och då för 2000 år sedan, det är okej. Det är i regel inget problem för människor. Bekymret det blir när vi talar om Jesus här och nu. 2000 år tycks liksom vara en lagom avstånd till denne Jesus. Och Lukas, som vi får anta är författaren också till Apostlagärningarna, han har skrivit först ett evangelium där han skildrar allting Jesus lärde och gjorde. Och nu skriver han en bok som försöker ge svar på hur en explosivt växande rörelse av alla nationaliteter, utav män och kvinnor, slavar och fria, män och höga, alla socialgrupper, vad de har gemensamt, den här rörelsen med den här Jesus som då levde i den här avkroken till bergsbygd och som ganska snart blev avrättad och stämplad som en uppviglare. Vad har Jesus där och då att göra med oss här och nu? Jag vill påstå att denna fråga är den viktigaste som människan kan ställa sig. Och hur vi relaterar till den här frågan och svaret, det avgör vårt öde både i det här livet och det liv som väntar i evigheten. Vi kommer ju in då mitt i handlingen och vi möter då i Apostlagärningarna här kapitel 4 redan det tredje talet utav Petrus där han förklarar vem Jesus är. Det första talet är på pingstdagen och normalt så tänker vi att det mest handlar om den heliga ande. Men faktum är att Petrus tal handlar inte så mycket om den heliga ande utan mest om vem Jesus är. Och han bjuder in människor att ta emot dopet i Jesu namn. Sen andra talet hörde han precis då igår hållit i templet i samband med botandet av den lame mannen. Och nu möter vi det tredje talet inför alla styrelsemännen och de äldste rådet i Jerusalem. Det är inte så underligt att rådet skulle förhöra sig om vad Petrus och Johannes hade för sig. Det låg faktiskt i deras uppgift att försäkra sig om att det som förkunnades på tempelområdet, det låg i linje med den sanna tron, i linje med vad de heliga skrifterna hade undervisat om. Men nu kan man nog tycka att de får ganska onödigt hårt fast. Satte de i häkte och det var ett bekymmersam stämning där. Det var ju inte länge sedan de hade korsfäst Jesus. Och nu anklagar de på samma sätt hans anhängare. Och skulle någon liksom kommentator stått där med micken så skulle de säga att det troliga utgången är att de här personerna kommer inte leva speciellt länge till. För de är anklagade på samma sätt som Jesus var anklagad. Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Här har vi frågan som Petrus och Johannes ska svara på. Och hur de svarar kan avgöra hur långt eller kort deras liv kan bli. De står där, två enkla fiskare, i en halvcirkel utav kanske upp till 70 stycken lärda män, underlägsna i utbildning, i status, i antal, i världslig makt, på allt sätt utsatta. I mänskliga dimensionen i varje fall. Men nu rymmer de mänskliga dimensionerna inte allting i tillvaron. Då fylldes Petrus utav helig ande. Och så vänder han på anklagelseakten där han står där inför denna domstol. Och ställer själva rådet till ansvar för vad de har gjort mot Jesus. Jesu namn, det är ingen magisk trollformel. I apostlagärningarna används namnet för att beskriva Jesus egen närvaro, hans auktoritet och den verklighet som Jesus har skapat. Och på pingstdagen så inbjuder ju då Petrus alla att döpas i Jesu namn. Och när vi uttalar de här doporden på min mästares befallning och på din egen bekännelse om tro på Kristus, döper jag dig nu till Kristus i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, och sänker någon ner i dopgraven och upp igen. Då tänker vi att man träder in i Jesus uppståndelsesfär, att man uppstår tillsammans med Jesus till ett nytt evigt liv. Det är en sfär där, så att säga, himmelrikets spelregler gäller. Gud själv tar plats hos oss genom sin helige ande. Och det blir en praktisk etik där man också försöker leva efter himmelrikets spelregler. För de första kristna gick det så långt att de höll inte ens något, inte sina egendomar för eget, utan man delade allting tillsammans med varandra. I den här, ska man säga, sfären utav himmelrike kan det till och med gå så långt att vi inte alltid är bundna utav fysikens lagar. Så som med helandet i Sköna porten. Det är ett uttryck för att himlen har landat, och den upprättelse som följer kan också få genomslag också i våra kroppar. Och det är ju underbart att få tro på Jesus som vår läkare. Att överlåta varje situation till honom. Men det kan också rymma dimensioner utav smärta. Tiden rymmer inte för att lägga ut det här nu. Men jag skulle kunna berätta om både egna erfarenheter, hur Gud har gripit in hos mig och hos människor som står mig nära. Men också om bönesvar som vi gärna skulle vilja se. Just nu är inte min fru och Elis hos oss. De har åkt till min svärfar som mår riktigt dåligt faktiskt. Och det kan vara en frustration att tro att Gud kan gripa in. Men vi vet också att himmelen möter vi slutgiltigt och fullt först efter döden. Så att förståelsen att vara i den här uppståndelsens värld, det ska inte driva så långt så att vi tror att vara inneslutna utav en såpbubbla där vi liksom är oberörbara utav livets omständigheter. Utan tvärtom så varnar Nya Testamentet för oss för att tro att uppståndelsen redan har skett i Andra Timoteusbrevet 2:28. Men jag skulle ändå vilja läsa någonting här för er, om jag får där. Som kanske någon känner igen. Det väckte nämligen lite uppmärksamhet för 2 år sedan, tror jag det var. Ja. Det är ett blogginlägg. Sitter just nu på tåget hem mot Stockholm, och något mycket märkligt händer just nu i sätena bredvid mig. Det sitter en ung kille bredvid en äldre dam. Och jag kan inte undgå att höra hur han sitter och berättar om sin starka tro, starka gudstro för henne. Han berättar med stor inlevelse om hur han verkligen känner att Gud bor i honom och hur mycket Gud älskar alla människor. Damen i sin tur berättar om sig och bland annat om sin värk i axlarna som gör att hon har ont, så ont att hon inte ens kan föna håret. Plötsligt så frågar killen om han får be för en bön för tanten. Hon svarar ja, även om jag hör på hennes röst att hon är aningen tveksam. Så lägger han sina händer på hennes axlar och börjar att be. Han ber att hon ska känna Guds kärlek och att hennes värk i axlarna ska försvinna. När han är klar frågar han om hon känner någon skillnad. Nu, menar du, undrar tanten något förbryllad. Ja, säger killen. Försök att lyfta armarna upp i luften. Och så gör hon det. Och nu kommer det märkliga. För damen lyfter förvånat sina armar högt över huvudet och verkar inte riktigt förstå hur det går till. Så här högt har jag inte kunnat lyfta mina armar på flera år, säger hon. Jag vill ju inte sitta och stirra, men måste säga att det blev väldigt fascinerad av hela scenariot som utspelar sig bredvid mig. Och sen beskriver hon hur den här killen försöker inbjuda alla i tågvagnen där att ta del av förbön, men det är faktiskt ingen som vågar. Och så skriver bloggaren, vi svenskar är alldeles för fega för att ens våga chansa, tror jag. Hade jag verkligen lidit av värk eller någon sjukdom så hade jag lätt låtit honom be för mig. Vad har man att förlora liksom? Det var en fin bön han bad och han talade inte i tungor eller var hysterisk som man kan se på tv när någon gör sånt där handpåläggning och samtidigt skriker så att folk faller i backen. Det hade jag inte velat testa. Vet ni vem som har skrivit det här? Det är någon som kommer ihåg. Lasse kommer ihåg.
Ja, jag tror att det är Pernilla Wahlgren.
Pernilla Wahlgren, ja. När hon åkte tåg mot Stockholm den 14/8/2011. Ett intressant vittnesbörd om hur det kan gå till i Jesu namn. På grund av vad Jesus har gjort. Det var inte så att killen i sig var magisk eller så, utan det handlar om Jesus. Den här killen hade varit på en konferens om helande och upprättelse i Malmö och var på väg hem han också. När Petrus får frågan om genom vilken kraft eller vems namn ni har gjort det, så är svaret glasklart. Tack vare honom som ni korsfäste, honom som Gud uppväckte, genom honom står mannen frisk framför er. Jesus jobb som människa var färdigt. Och eftersom människan inte kan bygga några stegar till himlen kom Gud själv oss till möte som människan Jesus. Och i sin egen kropp tog han med sig allt mänskligt misslyckande som brutit vår gemenskap med Gud och dog med det. Men döden kunde inte hålla honom. Utan när fadern väckte sonen till liv sprängdes också den hinna som skylt människa och Gud åt. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Jesus behöver inte vara hos oss som en fysisk person längre. Utan genom anden kan han vara med varje person i hela hans världsvida kyrka på en gång. När rådet så ställer sin fråga, vill de bara ha bevisfört för vad Petrus uttryckte dagen innan? Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn. Hur kan vi få uppleva Jesus närvarande här och nu? Nyckeln heter tro. Och vad innebär det att tro? Som jag förstår det är det någonting vi själva måste välja att öppna oss för. Samtidigt som det är någonting vi inte kan ta oss helt själva. Petrus uttrycker både så här, genom tron på hans namn och den tro som kommer genom detta namn. Bibeln undervisar om att vi ska be med tro. Och den här tron handlar inte, så långt jag förstår i varje fall, om att vi liksom ska visualisera att någonting speciellt ska hända när vi ber för en speciell person. Till exempel hur ett helande ska gå till. Nej, vi får sätta vår blick på trons upphovsman, som det står i Hebreerbrevet. Se till Jesus. Och den här bibliska bilden utav helande som jag gärna tar med mig, det var det vi fick höra här innan om en man som hade gått in och fått sin säng under armen och var sprittande glad. Där hade hans vänner burit honom fram till Jesus. Och på samma sätt så tror jag att vi i våra böner får bära varandra fram till Jesus. Sen får Jesus göra jobbet. Är det vi som tror på Jesus eller Jesus som väcker tron i oss? Ja, jag tror alltså att Jesus anspråk är så stora och konsekvenserna av att plocka in honom i våra liv, de är så radikala att han vill inte bryta sig in. Han väntar på att vi ska säga vårt ja till honom. Men finns denna öppenhet, denna vilja att lära känna honom och ta konsekvenserna av det, då låter han oss förstå någonting av vem han är. Då är det Jesus kärlek, auktoritet, omsorg, makt, närvaro som väcker tron i oss. Att tro, det är att lita på Jesus. Orsaken till att vi litar på Jesus ligger inte hos oss själva, utan att Jesus går att lita på. Och den här insikten, den ger oss vila. Det är inte vi som bär Jesus med vår tro, utan han som bär oss. Miraklet, det var uppenbart för alla som kunde se. Det gick inte att betvivla att mannen i sköna porten hade blivit helad. Många trodde, men inte alla. Rådet och dess ledamöter, de hade liksom målat in sig i ett hörn. De som såg sig som rättens och sanningens försvarare skulle bli tvungna att erkänna sig som historiens största skurkar då de korsfäst sin skapare. Därför ville de inte tro. Tvärtom måste de försöka utplåna tron eftersom det var en anklagelse mot dem själva. Och fortfarande kan tron på Jesus upplevas hotfull och provocerande. Så länge Jesus hålls där borta så är det okej. Men när det blir närgånget, då reser förvånansvärt många ragg. Och det skapas alltså fler kristna martyrer nu under vår tid än det gjort någon annan tid under världshistorien. De gamla kyrkorna som levt i årtusenden i länder som Irak och Palestina, de håller på att bli utrotade, och nu händer samma sak i Syrien. Och bara för några veckor sedan så dödades över 80 personer i en bomb i Pakistan, i en kyrka. Utan annan motivation än att de var fiender till islam. Helt oprovocerat. Människor som nyligen kommer till tro hotas med svåra straff. Och i Lund, dit jag kommer ifrån, där fick vi för något år sedan vara med och döpa en man. Som när han kom tillbaks till sin flyktingförläggning och berättade att han kom till tro, så blev han så svårt misshandlad att han var övertygad om att de försökte ta livet utav honom där. Martyrer finns liksom inte bara någon gång för länge sedan. Vi vanliga svenskar, vi möter liksom sällan riktigt samma aggressivitet. I vårt samhälle är utträngningen utav kristendomen mer raffinerad. Samhället har idag, utav goda orsaker, tagit över mycket utav det som kyrkan stod för 150 år sedan. Det kan gälla sjukvård, fattigvård, skola och andra saker. Men vad som har hänt är att kyrkan successivt har trängts in till att bli mer och mer en söndags i angelägenhet. Från att ha varit någonting som omfattat hela livet och hela livssfären till att det var någonting som händer på söndagen. Ungefär som fotboll eller någonting annat, liksom helgintresse man kan ha. Och kritiken mot kyrkan har i många fall också lett till en självcensur. Där man liksom lägger sig platt för att inte liksom utstå någon form av kritik och kan uppträda ganska mesigt i många sammanhang. Jag kan nästan komma på mig själv, åtminstone när jag ännu jobbade som bibellärare och var ledig på helgerna. Att om någon frågar mig, vad gjorde du i helgen? Så kan jag rada upp ett antal saker jag gjort, men liksom bara glömma bort att jo, men jag var ju faktiskt i kyrkan ett antal timmar. Tänker liksom att det där kanske inte är så intressant för dem, utan tar upp någonting annat istället. Någon form av självcensur kring det här. Mm. Jag menar inte att vi ska leva som man gjorde på 1850-talet. Men vi måste inse det att våran tro, den behöver ha en kropp, den behöver uttryckas, den behöver omfatta hela livet. Och inte stängas in på söndagarna. Kanske är våran scen inför Stora rådet idag när den nya arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson blir starkt ifrågasatt för att hon har en bakgrund och varit medlem i församlingen Livets ord. Vi behöver markörer som hjälper oss ut ur självcensuren och på ett rakt och ärligt sätt hjälper oss att stå för vår tro i alla lägen. Ett exempel som jag kanske inte tycker är det allra viktigaste, men ändå som liksom säger någonting. Att förr tycker jag att det liksom var vanligare att kristna prydde sina hem och sina väggar med bilder, så här kristna motiv. Det kunde vara lite broderade bibelord, och på 70-talet så fanns det ofta sådana här fina planscher, var lite motljus och lite luddiga bilder, och så stod det någon bibeltext där nere. Nu tycker jag inte jag ser de där bilderna speciellt ofta. Och jag menar inte att vi alla måste börja brodera eller ta luddiga bilder av barn eller höstfärgade träd och sånt där. Men var finns de människor som idag vill skapa liksom fräscha planscher eller fräscha saker och sätta på våra väggar som uttrycker vad vår tro står för på ett sätt som fungerar i vår tid? Och är vi beredda att hänga upp dem på väggarna? Alla behöver kanske inte gå lika långt som Marcus Sönderbrand som var här. Pingstpastorn hälsade mig välkommen förra veckan, som i sitt nyrenoverade hus satte en hel fototapet på vardagsrummet med namnet Jesus på sådär. Det får man gärna göra, men ja. Är den här liksom försvunna planscherna, är det en del av våran självcensur? Det är intressant att se den här första tidiga kyrkans reaktion mot det hot de möter från det judiska ledarskapet. De ber inte att de ska få slippa förföljelserna, utan få frimodighet att förkunna ordet, budskapet. Och att Gud ska vara med och bota de sjuka och låta under och tecken ske. Det är deras attityd. På vilket sätt märks kraften i Jesu namn idag? Skulle vi låta mikrofonen gå runt här en stund, så tror jag faktiskt vi skulle få ganska många vittnesbörd om människor som blivit lösta ur besvärliga situationer och upplevt också helande, vägledning, styrka, tröst. Vi sitter människor med ganska olika bakgrund faktiskt här, men vi har en erfarenhet gemensamt. Vi har mött Jesus och att det finns kraft i hans namn. Ändå är det nog så att när vi läser apostlagärningarna att vi kan fundera på, finns det inte mer att hämta? Finns det inte mer att uppleva för oss? Och jag tror definitivt det är så. Hur hämtar vi mer? Som sagt så tror jag att det handlar om tron. När vi förstår våra liv, oss själva och agerar utifrån det Gud har gjort, så händer det saker. Att vi förstår att Gud har skapat mig, att jag är älskad och önskad. Jesus har dött för mig, uppstått för mig. Det finns alltid en upprättelse, en möjlighet till förståelse. Anden är given till alla troende. Gud är hos mig här och nu. Allting är möjligt. Vår tro den växer när vi ser och förstår Guds handlanden. Tron växer också när vi närmar oss Jesus i bön och genom Bibeln. Vi erfar hans närhet och närvaro i ord och när vi i ord och handling försöker leva ut evangeliet. Om vi skulle fatta mod och i trohet mot Gud våga gå in i lägen där vi liksom bara tvingas lita på att det är han som tar hand om oss. Då skulle vi också se hans ingripande tydligare på många sätt. Ja, jag funderar på vilka berättelser jag ska ta med här. Det finns andra vittnesbörd jag skulle kunna plocka in, men den där spar vi nog på. Vi har nu studerat hur Jesu person och handlande inte är något avslutat kapitel när evangelierna är färdigskrivna, utan att kyrkans framväxt är helt präglad av Jesu närvaro, hans verk och den verklighet som han åstadkommit. Att anden gör Jesus närvarande. Jag har också försökt visa att tron på Jesus, den kan möta motstånd på olika sätt, kan vara provocerande, och att vi behöver frimodighet för att markera den kristna närvaron i vårt samhälle. Det finns en faktor till som jag ändå vill lyfta med innan jag avslutar den här förkunnelsen. För att kunna få uppleva verkligen kraften i Jesu namn. Ja, församlingen tog ju inte lätt på konfrontationen de stod i. Det står då några verser senare i kapitel 4, vers 24, att de började be gemensamt. Och i 1917 års översättning så stod det att de bad endräktigt. Som tydligare uttrycker den här samstämmigheten i bönen. Och jag tror att det verkligen finns en nyckel i den endräktiga bönen. Denna endräktighet, det är något djupare än att tycka och tänka lika. Det är en erfarenhet av att vi är lika sammansvetsade med varandra. Att vi är sammansvetsade med varandra genom att vi delar det här nya livet som Jesus har gett. Och vi låter våra personliga åsikter och önskningar sjunka undan och överlåter oss till gemenskapen som samlas runt Jesus kors. Där skapas förutsättningar för Gud att låta sin vilja ske. När jag har fått vara med i de bibelklasser jag har haft och vi har delat bönen med varandra i vår dagliga andakt, har vi genom åren fått uppleva så många konkreta exempel på Guds ingripanden. Och jag tror att det är viktigt att vi påminner oss själva och varandra om hur Gud har gripit in. Jag tror att den största faran för våran tro kanske inte är förföljelse utan glömska. Att vi glömmer vad det är Gud har gjort i våra liv. Att vi påminner oss om hans trofasthet. Och många psalmer är ju uppbyggda utav det här. Att bara påminna om Guds ingripanden genom historien. När församlingen här bad gemensamt. Som en respons på rådets repressalier. Så står det att marken skakade. Och alla fylldes utav helig ande. Låt oss därför också leta efter vägar in i den gemensamma bönen. Det kan vara under våra gudstjänster och andra samlingar. Men det kan också vara om att be tillsammans med sina vänner, som familjer, hemgrupp på olika sätt. Den gemensamma bönen kan verkligen vara en kraftkälla som vi inte har råd att missa. Här tror jag ska ta och avrunda förkunnelsen. Jesus Jag vill bara säga det självklara här, att det är ju Jesus som har dött och uppstått. Det är han som omfamnar oss och låter oss ikläda oss hans namn och hans kraft. Det är en gåva ifrån Jesus till oss. Låt oss ge vårt lov och vår tacksamhet till honom för den här gåvan. Jesus Kristus, din är segern. Du är den som tog allt mörker, all synd, all elände, all nederlag upp på korset, dog med den, men gick rakt genom döden. Och tack att vi kan få uppstå tillsammans med dig till det nya livet och leva detta nya liv i gemenskap med dig. Du ser att när vi läser om texten om ditt ingripande, till exempel med den lame mannen här, att vi förstår att det finns mer att hämta med livet tillsammans med dig. Därför vill jag be att vi på ett än klarare och tydligare sätt fick förstå vilken kraft som finns i ditt namn och hur du går med oss, inte bara idag utan alla dagar. Amen.